Radioplay.
Det här är avsnitt nummer 16 av Beatles-podden, Beatles album för album. Och jag ska erkänna att jag inte från början tänkte göra ett avsnitt om albumet Yellow Submarine, men det finns egentligen tre anledningar. Det första är Sven-Åke Pettersson, kanske den som har jobbat mest med Beatles i Sverige. Han var ansvarig på deras skivbolag i Sverige, kunnig och dessutom jättetrevlig. Två, låten Hey Bulldog, en av de få låtar som bara finns på Yellow Submarine. Bortglömd. Och inte bara en av Beatles bästa låtar, utan också en låt som jag gärna lägger på listan över världens bästa poplåtar. Och det tredje skälet, ja, det har varit så kul att göra här helt enkelt, så jag vill gärna göra ett avsnitt till. Den andra gästen är Ronny Svensson, journalist, filmrecensent och trummis. Ronny inleder och avslutar poddserien, för efter det här avsnittet så finns det inte fler originalalbum att prata om och lyssna på. Men jag har en idé. Vi sätter ihop den sista Beatles-plattan med låtar från Ringo, John, Paul och George soloskivor som kom då strax efter Beatles splittrades. Säg så här, att de efter det lyckade albumet Abbey Road bestämmer sig för att göra en skiva till. Och det kanske blir ett album som liknar Vita Dubbel lite mer, det vill säga att man inte är med på allas låtar. Hör av dig om du har förslag på låtar till det albumet. Jag finns på Instagram, Beatlespodden, eller mejla sven.hallberg@bauermedia.se. Och så gör vi ett avsnitt om det albumet med gäster. Vi pratar i det här avsnittet om Per Myrbergs låt Gul, gul, gul är vår undervattningsbåt, och så heter ju filmen också i Sverige. Och det är Per själv och Björn Lindroth som har skrivit texten och Anders Burman som har producerat. Sven-Åke nämner vinyl här i avsnittet, och då menar han radiostationen Vinyl FM där Tommy Blom från Tages jobbade som programledare. Oliver Bergman har klippt, Theodor Lindahl gjorde vignettmusiken, Pelle Stybler tog bilderna och Pierre Duras har skapat grafiken. Podden är producerad av Radio Play. Jag heter Sven Hallberg. Nu dyker vi.
Well, it's a very great pleasure for us this evening to say hello to an up and coming Merseyside group, the Beatles.
Då säger jag hej och välkommen till Sven-Åke Pettersson.
Tack ska du ha.
Och Ronny Svensson.
Åh, tack för att få komma tillbaka.
Ja, det är kul att ha dig här. Och det är kul, Ronny, du kommer ju både öppna och stänga den här serien. För du var med i det första avsnittet som vi gav ut, som handlar om Vita Dubbeln.
Alltså, jag är så stolt över det.
Och vi ska idag prata om Beatles album Yellow Submarine som kom i januari 1969. Och Sven-Åke, du har ju inte varit med tidigare.
Nej.
Vem är du? Vi kan börja med att prata dig. Kommer du ihåg när du hörde Beatles första gången?
Oh ja, det är ju som alla andra. Jag tycker alla har samma, åtminstone när man är, jag är ju nyss fyllda 70, då är det ju Radio Luxemburg. Och det var ju då Please Please Me. Men den första skiva jag köpte, det var She Loves You. Och den har jag kvar. Så att, det är mitt första minne, förstås.
Sen kom du att jobba med Beatles.
Oj, oj, oj. Jag undrar om det är någon i Sverige som har träffat lika många i Beatles-sfären som jag. Det skulle möjligen vara Staffan Olander. Ni vet, Beatles-experten i Lund. Som har jobbat så mycket med både Apple och George Martin och alla möjliga.
För du jobbade på svenska skivbolaget EMI som det hette.
Ja, i 43 år.
Ja.
Och jag vet inte ens hur många Beatles och Beatles-relaterade projekt jag har hållit i. Men det är ju massor. Från, kan man säga, CD-utgivningen. För det var ju då vi verkligen kom igång. Och då fick ju Beatles en renässans. När var det? 85?
88?
Ja, vi började släppa ut Beatles, var ju tidigt på CD. Dåliga CD var det i början. Det var liksom fyra sides inlägg. Ni vet, var en sida var liksom reklam för CD:n som begrepp. Så det där gjorde vi ju om så småningom. Men vi var ju tidigt ute med dem. Och då började den här uppsvinget som sen tog riktig fart med Beatles Anthology. Och det var ju både en tv-serie, det var en box, det var hur många dubbelalbum? 3. Och då blev det ju en ny jätterenässans för Beatles. För ska jag vara ärlig, när jag började på EMI 71, då var det ju inte mycket Beatles. Det var ju liksom, det har väl flera pratat om, att staden Liverpool hade ju till och med rivit Cavern. Och man liksom tänkte inte på att det här kan bli något stort som är värt att bevara.
Lite som ABBA.
Ja, så är det nog. Jag tror det.
Kommer tillbaka liksom. Ja. Men Sven-Åke, du har ju träffat de flesta Beatles.
Ja, inte John.
Inte John,
för när jag började 71 hade han redan flyttat till New York. Men förstås alla andra, och i synnerhet Paul som jag jobbat så nära i många år. Men även också alla de här på Apple som är så viktiga, och George Martin inte minst.
Beatles producent, den femte biten som man säger.
Ja, det är många som aspirerar på den titeln, men han är väl en av dem som är värd
det. Men det fanns väl en riktig, alltså Stu, va? Det var väl den femte biten ändå.
Ja, det har en till som man kan... Med folk, ja. Ja. Ja, det är roligt.
Det kan vara lite kul, jag får bara flika in en grej här, att Åke och jag, det var kärlek för första ögonen, vi fann varandra, och det var konserthuset i Stockholm här när jag jobbade på Kanal 5 och skulle göra intervju med George Martin. Som...
Just det, det är 25 år sedan nästan.
Är det det? Oh my god.
Jag tror det.
Då träffas vi, och sen dess har vi ju hängt ihop så att säga och gjort musikquiz och alltid varit på konserter och
ja.
Och ordnade det så att jag fick träffa på McCartney och intervjua honom.
Och för att vara tydlig för alla lyssnare, man undrar kanske, vad gör man på ett skivbolag i Sverige med Beatles? Jo, man ansvarar för marknadsföring och promotion och bestämmer hur man ska lansera skivorna. Väljer vilka som får intervjua Beatles eller vara med i olika projekt. Och jag hamnade också i en liten Beatles-grupp för att Apple styrde det mesta. Vi kommer väl in lite på det, hur Apple utvecklas genom åren. Från kaos till stort. De styrde det mesta, men ibland var vi en rådgivande liten grupp som sa, det här skulle vi gärna vilja göra med Beatles. Ibland fick vi igenom det och ibland inte. Så var det ju.
Från backabandet till slutet på 60-talet när Apple startar, då är det ju kaos som du säger. Det börjar, och då tror man ju nästan att det ska gå i konkurs. Va?
Ja, det börjar ju i kaos. Men sen när då Neil Aspinall, deras gamla chaffis, kommer in och tar över, så blir det ju så småningom en tuff förhandlingspartner med EMI. Hur många sega förhandlingar tror ni inte att EMI har haft med Apple under 70-80-talet? Och då steg ju också deras ersättning som var usel på 60-talet. Men för varje omförhandling så fick de ju bättre och bättre royalties. Och slutade väl med kanske musikbranschens högsta royalty av alla artister.
Vi kommer in lite grann på det med ersättningar sen. Ja. Vi ska prata om George Harrison som hade ett avtal med förlaget.
Ja.
Hörrni, vi ska prata om filmen också. Vi kan nästan börja med det. Det här var ju ett filmprojekt som började 1967. Alltså ett par år innan LP:n släpptes. Du såg om filmen ganska nyligen.
Ja, det gjorde jag faktiskt. Nu när jag sitter och babblar så kan jag säga att jag satt och såg den igår kväll. Hemma med katten. Och, som jag brukar. Och alltså, det här är väldigt bra. Alltså. Jag älskar det här. Måste jag säga. Den är så otroligt läckert gjord. Och det här fantastiska, vi kommer in på det, men jag tänker på att börja med det här oerhört vackra George Martin-stycket, Pepperland-stycket som är där. Och den fantasifullheten som finns och de här Bloomy, den är, alltså, jag känner det är ju verkligen en familjefilm. Alltså. Det känns som att den är lite underskattad, så tycker jag. Dramaturgiskt också med den här. Och jag kollade en sak faktiskt som är lite nördig lite. Det finns ju en film som heter Den fantastiska resan, tror jag den heter, va? Richard Fleischer gjorde en film 66 bland annat Donald Pleasence och Raquel Welch, som ju är en sci-fi film om hur en forskare måste räddas, och då förminskar man ner en ubåt och kör genom blodomloppet i den människan då, den här forskaren. Och jag tänkte, undra om de har, den måste de ha sett nästan, va? 66 kom den, och så kommer den här filmen med den här idén om en ubåt som, ja det är bra.
Beatlarna själva var inte så entusiastiska till en början i alla fall för filmen. De hade ju precis avslutat Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, och de var rätt fokuserade på den här Magical Mystery Tour som också blev en film, en tv-film. Så de hade kanske inte så mycket med det här att göra från början.
Nej.
Sen är de ju med och pratar i filmen.
Men de fick ju se filmen och blev ju väldigt positivt överraskade.
Precis, de kanske till och med ångrar sig att de inte hade ansträngt sig och gjort några mer nya låtar.
Precis, va. Så att de är ju till och med live i slutet för att de kände att de nästan var skyldiga det till regissören Denning att faktiskt ställa upp. Va?
Precis.
Den har premiär i Sverige i september 1968, och det fanns en liten slogan på den svenska filmaffischen, ett citat från George Harrison: "It's all in the mind, you know." Låg i tiden på något sätt.
Var det inte någonting om "nothing is real" också?
Det finns också med som citat, som en underrubrik. Ja.
hur såg svenska affischerna ut? Oh. Jag minns att Per Myberg gjorde ju den här gul,
underbar, ja.
I vår undervattningsbåt. Men inte 17 såg väl affischerna ut så?
Jo, jag tittade på det och jag
hittade den så.
Den heter på svenska Gul, gul är vår undervattningsbåt. Det är inte ens svenska.
Nej, det är underbart.
Ja. I den stad där jag varit född fanns en gammal man som gått på sjön. Jag vet ett land, sa han till oss. Undervattningsbåtar borde där. Så vi seglar mot vår sol tills vi fann ett hav av röd viol. Vågor gungar vi och på i vår gula undervattningsbåt. Gul, gul, gul är vår undervattningsbåt. Undervattningsbåt, undervattningsbåt.
Ja, det är alltså Per Myrberg som gör den svenska versionen.
Har du koll på vem som har skrivit den svenska texten?
Nej, jag sitter just och undrar.
Jag minns inte.
Och jag, naturligtvis, nörd säger jag igen, vilka är det som lirar här, alltså, som kompar honom, den likan som var. Undrar om det är Simon Brehm inblandad på något sätt och hela det här är Tylands hörna-gänget, tror
jag. Jag minns jag träffade Per Myrberg en gång, var det på någon releasefest för någon bok.
Ja.
Och han måste väl vara en av de som här som aldrig blev en sångartist och ändå är han så duktig och hade 34 och allt det. Men jag tror han såg det som en liten
sidobusiness,
kul liten grej bara. Han verkar inte ta det så.
Det är väl lite som, jag tänker på Jan Malmsjö också, va? Som har gjort så fantastiska och som är skådespelare och sångare. De två är ju, skådespelare älskar ju att sjunga. Det är ju mycket att säga det. Alla skådespelare vill bli skådespelare. Alla skådespelare vill bli sångare.
Filmen är regisserad av George Dunning. Det bygger på musik av The Beatles. Och sen har även George Martin skrivit ett soundtrack då med instrumentala låtar. Och Beatles själva medverkar i slutet på filmen, i slutscenen där. Deras rollfigurer, deras rösterna görs av andra skådespelare. Mm. Det är lite om filmen. Nu ska vi prata om albumet. Men innan vi går in på albumet tänker jag brukar alltid sätta albumet i sin tidsanda, så att säga, tidsperiod. Och då brukar jag lyssna på Kvällstoppen, som var en lista som spelade det som sålde och det som spelades på radio. Så det någonstans speglar ju den smaken som fanns på den tiden. Och i januari 1969 så var det här en jättehit, och den var hit även i december. Det var en seglivad hit.
Arrivederci.
Alois.
Ja. Arrivederci, Frans. Melodifestival aktuell.
Ja.
Det blev en kort.
Ja, det var en jättehit.
Ja, jag måste säga, man var ju förälskad igen, Louise. Eller hur? Det var vi väl alla, det kan vi väl erkänna. Jag minns när jag fick en CD signerad där hon skrev att hälsningar från en skräbba från Kristianstad, skrev hon, kommer jag ihåg. Så att, och det är lite filmkopplat eftersom Sveriges första biograf låg i Kristianstad också, så det var lite kul.
Och så var det här en hit också, så vet inte om ni känner igen den.
Åh, så bra.
Little Arrow.
Little Arrow. Ja. Gjordes också på svenska.
Ja, jag hör också i huvudet att det här finns en svensk text.
Eller hur?
Ja. Var länge sedan.
Han var engelsman. Han gav ut den här då 1968 och gjorde succé på båda sidor av Atlanterna.
Mm.
Ja. Turnerade i Sverige 1969 med en förlag av svenska bandet Salt och Peppar.
Ja, ja. Oj då. Jag måste fråga. Alltså, det är One Hit Wonder det här, va? Är det inte det?
Ja, det är det nog. Det är det nog.
Ja. Men det här kanske ni känner igen. De låg också på Kvällstoppen högt.
Ja, det här är ju Marbles.
Ja.
Det är bra.
Och vem har skrivit låten?
Åh, hette han inte Tony Rowland, men det var han som sjöng kanske. Men vem skrev den?
Det är bröderna Bee Gees.
Det var just att jag tänkte säga det. Gibbarna är ansvariga för detta, va? Mm.
gjordes en stor hit. Ett svenskt, ett västkustband, va? Var det inte Tony Borg gänget där, Only One Woman,
som gjorde en cover på det?
Alien, ja, hette de, va?
Just Alien var det, stämmer. Eller? Stämmer, bra, ja, Ronny.
90-tal, va?
Tack, för godkänt.
Ja, ja, ja.
Så var det. Ja, jo då.
Så är det man med sig Ronny Svensson i studion.
Ja, men det, jag måste, kan jag få bara säga en kort tid. Det var så roligt. De gjorde en sån där retrospelning på Sweden Rock där jag jobbar. Och jag gick in till grabbarna där och så sa det, vad har ni ställt era rullatorer ut härifrån?
Vad tycker du om omslaget? Det är Heinz Edelman, ja, tysk illustratör och designer som har gjort det.
Som också jobbar med filmen.
Väldigt grafiskt, snyggt. Ja.
Mm. Baksidan innehåller en recension av Vita Dubben faktiskt. Jag skrev av Tony Palmer från The Observer. Oklart varför den är med där.
Ja.
Det, är det någon slags sånt där typiskt brittiskt skämt, tror du? Sån här Lennon-grej. Ja. Är recensionen liksom positiv eller negativ? Det är ju det som har varit roligt. Ja. Det är ju roligt om den är negativ och så publicerar de den därför. Liksom, förstår du vad jag menar?
Ja, just det.
För det hörde jag bland annat att någon sa att Per Grundén hade en scrapbook som han visade för sina gäster där han hade recensioner där han skrivs ner för sina upprättroller som han visade. Liksom. Det tycker jag är roligt. Ja. Om han gör en sån grej liksom. Det är lite off, men jag tycker ändå det är kul. För att det är ju jätteflippat att lägga ut den. Mm. Istället för att någon skriver en text om Beatles storhet eller något sånt där. Visst är det konstigt? Eller bilder från filmen eller ja.
Nu ska vi lyssna på det albumet som Sven-Åke sitter och håller i just nu. Och man ska poängtera, det finns ju flera album med den här titeln. Det gjordes ett senare också som innehåller all musik som finns.
Är det den som heter Songtrack, Åke?
Ja, precis. Den kan vi komma till. Ja.
Mm. Men det vi lyssnar på nu, det är alltså den som kom 1969. Och första låten på plattan, det är titellåten.
Oh. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door.
Vi ska lyssna lite på slutet också när vi hör John Lennon. Kanske tidigare. Ska se. Här är det. Ja, till större delen skriven av Paul McCartney. Mm. Ringo Starr som sjunger.
Alltså jag tror ju när man hör den här idag, då tänker man ju på att det här med George Martin var ju inte så dumt. För han kom ju den här, kan man säga, humorvärlden. Han var väl expert på EMI på humor.
Ja, det var Peter Sellers och de här håller producerade ibland.
Alltså han gjorde. Ja. Så jag tror det var en av skälen att de hittade varandra, att de hade så kul ihop. Det kan ju tyckas vara ett omaka par, George Martin och Beatles, för han var ju lite så här stilig, stiff engelsman, men jag tror att de hittar varandra mycket humor, de gillar, de har nog hört en del vad George höll på med. Det tror jag.
En sak jag tänker på faktiskt, jag har ju faktiskt förberett mig mot att lyssna på den skivan om och om igen nu. Ja. Alltså jag gillar den här, men jag tänker på en sak att man, just som jag sitter nu med lurar och sitter och lyssnar. Nu är jag ju nördig och jag är ju också trumslagare. Har ni tänkt på virvelkagge? Du skulle kunna spela igen. Hör hur fint. Ja, frågan är det George Martin som sa, vi stämmer upp virvelkaggen så den är egentligen för hög. Lyssna på virvelkaggen, att den är nästan överstämd. Han kommer igång här. Snygg baskagge här, Ludwig 22, skulle jag tro. Lyssna nu. Hör vad hög den är. Och inte mycket säga Matta heller på den, utan den är väldigt specifik här alltså.
Du som trummis tror jag är den enda som kan avgöra sånt. För mig är det bara en bit liksom.
Okej, men du hör du inte att den ligger, den är, alltså, den är inte fet va? Den är inte fet, det är jag som är fet. Men den är inte det, den är liksom, ja, den är, ja.
Spännande.
Det är kul tycker jag. Och sen är det ju fråga om, får jag säga, jag vet att de flesta, det kanske du också säger, vilket bästa albumet med Beatles. Jag vet att Åke, det är Sgt. Pepper, eller hur? Och för dig kanske likadant. För mig är det Revolver. Mm-hmm. Och då säger jag, ja, den är också väldigt, väldigt bra. Men Yellow Submarine är med där. Som det skulle vara någonting negativt. Va?
Ja.
Vad kommer detta sig? Varför
jag tycker det är synd för att Beatles... Det är så många skäl till varför de är så bra, men ett av dem är ju mångfalden, att det är så himla varierat. Och jag tycker att Pauls, det här att man säger förbläss för barnvisor, det ser man ju sen, det har ju folk på hela 70-80-talet också med, vad heter hans barnlåtar sen? We All Stand Together, bom, bom. Vad heter det? Rupert the Bear var det väl? Och...
på den här skivan är det ytterligare ordet.
Ja, han gillar ju barnvisor. Ja. Så att, jag tycker det behöver man inte skämmas för. Och jag gillar den här, det är ju en typisk allsångslåt. Ja, alltså,
jag var med min kära, numera exfru, med min väninna, bästa vän Nina, och var och såg Ringo på, det var säkert ni också hoppas på Gröna Lund. Ja. Han hade sitt superband, kommer ni ihåg? Alltså, vilka musiker. Ja. Sonen på trummor och
Todd Rundgren.
Todd Rundgren och Dave Edmunds och Nisse Lövgren och Joe Walsh allihopa. Och när den här låten kom så gick han längst fram och alla stod vi och sjöng och klappade händer. Ja. Och bara njöt. Va?
Man ska inte förringa enkelhet heller, tycker jag.
Eller hur? Simplicity, va? Ja. Det är ju så.
Paul har tänkt på Ringo som sångare, för att han tyckte att Ringo var tydligen väldigt barnkär. Och han var liksom Uncle Ringo för barnen. Ja. Sen fick Paul lite hjälp av Donovan med en textrad.
Det här.
Sky Blue Sea of Green. Och för dig som lyssnar då, som inte vet vem Donovan är, så ska vi lyssna lite grann på Donovan. För Donovan var ganska betydelsefull för Beatles. De var kompisar och han hjälpte dem ibland. Och hur man spelar gitarr till exempel, man plockar så här.
Och han var med i Indien.
Just det.
Stor Sverigevän också, eller hur? Stor.
Han kallades lite orättvist för Englands Bob Dylan.
Ja, men det där är ju roligt när man ser Don't Look Back-filmen. Att Dylan är riktigt sur när han är i England och känner att Donovan... Alltså det är en sån tuppfight mellan dessa två herrar. Alltså,
jag
det
vet
är
inte om ni någonsin fick se Donovan live.
Nej.
Jag har gjort det.
Han kom hit och gjorde en konsert på Café Opera av alla ställen. Och då satt han i skräddarställning uppe på en disk bara, helt enkelt. Och jag tänkte när jag gick dit, ja, han har ju 4 hits typ, så det här blir väl inte så långt.
Mm.
Men då kom det hit efter hit efter hit. Jag vet inte om det var ett dussin låtar man kände igen.
Mm.
Så han var ju större än man kanske minns.
Mm. Alltså jag såg en väldigt märkligt tillfälle, det var på 70-talet, slutet av 70-talet, när han var support act i Göteborg i alla fall för Yes, som var bombastiskt och härligt på sitt sätt.
Mm.
Och då står han där i vit dress så, med sin gitarr. Och hela Skandinavien med liksom spelband. Alltså man bara njöt alltså.
Ja.
Och det andra låten på Yellow Submarine, det är en George Harrison-komposition.
Just like that.
Only a Northern Song, skriven och sjungen av George Harrison.
En bitter kommentar.
Ja. Ska jag förklara vad Northern Song var?
Lite kort kan man ju säga att efter att de slog igenom med Love Me Do så blev de ju, kan man säga, lurade att skriva på ett avtal där de trodde att de hade kontroll över sin musik. Och det var ju ett nytt förlag som då hette Northern Songs. Och det var ju Dick James som sen startade DJM som drog igång det där, så att säga. Han kanske inte nämnde att han själv tog hälften och så fick alla andra dela på den andra hälften. Och det är klart att med åren, jag tror dessutom att han tog en administrationsavgift on top of that. Så att med
plus
åren,
moms.
Ja, typ. Så att med åren så blev ju det där naturligtvis väldigt surt. Va? De kom ju aldrig ur det där. Och det vet ni, det har ju pågått ända fram till idag. Till och med långt efter Michael Jacksons död, att Paul har liksom aldrig kommit till skott och få tillbaka det riktigt. Nej.
Och ska förklara för lyssnarna också att musikförlaget äger rättigheterna till musiken, så att vem som än spelar in en Beatles-låt, ja, där får förlaget pengarna, så att säga.
Exakt.
Skivbolaget äger inspelningarna.
Vi alltså kan ju säga att bitarna blev screwed många gånger om.
Ja.
Om vi börjar med hela Brian Epstein-dealen, var ju också dålig för dem. Han hade ett bolag som hette NEMS som tog då massor med, jag tror han fick 25% av allt Beatles, du vet, tjänade på skivor, merchandise, turnéer, förmögenhet. Och så kommer det här då.
Det var inte så också att George Harrison hade faktiskt mindre än John och Paul från förlaget. Att John och Paul
anställd.
Hade en liten delägare.
Så här var det att Dick James hade hälften. Och sen fick John och Paul dela på resten ihop med Brian. Så var det.
Mm.
Och han var bara anställd, George Harrison.
Så med tiden så insåg jag att det här var ju inte något bra tid för honom alls.
Nej, den här låten låter som en sur, besviken
kommentar. Men med rätta ändå.
Ja, med rätta, ja. Absolut.
Ja, musikaliskt skulle jag vilja veta, du som har grävt jättemycket, eller om Åke vet, den här makalös, helt galna trumpeten, vem är det som lirar den? Är fantastisk.
Ja, Paul McCartney ska det vara.
Är det Paul?
Mm.
På just den här låten.
Ja, den här låten. Den trumpeten är helt sanslös.
Och sen är det bandeffekter och rumba.
Ja, jag förstår. De är på mixen, men okej. Okay. Ja.
Ja, alltså, dessutom så fick ju många av George låtar inte plats på albumen. De fick med en eller två låtar.
Mm. Ja.
Så det fanns en uppsjö låtar som inte släpptes.
Den här har jag läst att den var ratar från Sgt. Pepper.
Ja, stämmer.
Stämmer, ja.
Mm. Och då hittade man på, du vet, på askarna då, bandaskarna, så hade man ingen titel på låt, så hittade man på en titel. Så den här låten hette då Not Know. Andra kunde heta Anything eller India. Det var Within Without You. Nästan lite så här raljerande.
Ja,
alltså förminskande i alla fall.
Ja. Man tycker lite synd om George i
det
början. Att det rättade väl till sig med åren, men
jo, men
han var ju förbigången på många sätt.
Ja, alltså, om vi nu ska inte prata om andra album, men titta vilka stänkare han gjorde till Abbey Road.
Oh,
alltså,
gud, ja.
Två stycken av världens bästa låtar liksom,
ja,
gör
visst,
han där, va?
Verkligen.
Ja.
Vi fortsätter lyssna på albumet. Här är en låt som heter All Together Now.
Oh.
Den är inspelad i maj 1967, producerad av Paul McCartney faktiskt. Här är inte George Martin inblandad.
Mm.
Och det är Paul som sjunger, spelar akustisk gitarr och bas, handklappningar. John Lennon, körsång, akustisk gitarr, ukulele och munspel. Och ring och trummor och fingersymbaler. Och det är Paul som har skrivit det mesta, utom just det här som vi hör John Lennon sjunga. Sail the ship, chop the tree.
Det låter som en piratvisa nästan, va? Eller
det är ganska kul. Han säger ju själv, Paul, att det här var en sån här låt som gick i papperskorgen typ. Det har han ju sagt. Mm. Men det visar väl ändå Beatles lägsta nivå. Här är det ju en ganska klämmig låt med rätt fyndig refräng, va, och aj, det är höglästa, ja,
det är lite det där lite också, vi pratar nu om barn, alltså han liksom, ja, läser upp och räknar upp alfabetet och rimmar på det liksom.
Som Jackson 5, ABC.
Ja. 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 Eller varför inte fem myror och fler elefanter? Ja.
Nej, men han hade tydligen några unga släktingar som han brukade hitta på låtar till och sjunga, ja, till, så att det här är ursprunget ur en sån.
Men hur, alltså, vad tyckte du, för det vet vi ju, konflikten mellan Paul och John här, tyckte, alltså, han låter ju frejdig John i refrängen, men tyckte han att detta var, alltså, för lågt egentligen och för intetsägande, det är det man undrar.
Ja, man kan anta, ja, det.
Vem vet. Nej. Ibland gjorde han nog det.
Ja.
Jag måste erkänna att jag har inte lyssnat så mycket på det här albumet. Dels för att det innehåller låtar, det, som man har hört tidigare.
Ingen som har gjort det. Jag kommer ihåg när den kom. Ja. Jag var ju med då och man hade ju precis köpt vita dubben.
Ja.
Och den var ju inte så billig.
Dubbel-LP.
Så jag tror att det var jättemånga som inte köpte den här plattan. Och just nästa låt du kommer till, det är väl en av de mest bortglömda pärlorna i Beatles.
Mm, det är det absolut. Alltså, komma till det. Jag tänkte bara säga att när du ändå här, ja, som kommer från musikbranschen, jag har försökt hitta försäljningssiffror, vilket är jättesvårt att hitta, liksom, vad Beatles sålt hela världen. Du har det.
Mm.
Om det här stämmer då, på femte plats Abbey Road, som kom 1969, 10 miljoner. På fjärde plats vita dubben, 16 miljoner. Då har man, tror man, har räknat gånger två där.
Fram till idag med CD och
allting. Mm. Tredje plats Rubber Soul, 16,5 miljoner. Revolver på andra plats, 27 miljoner. Och mest sålda albumet är Sgt. Pepper, då, som såldes 32 miljoner.
Mm.
Så Yellow Submarine var ingen stor säljare.
Nej, alltså jag har ju siffrorna innan jag slutade på EMI, det för ganska länge sedan. Jag har hemma på väggen en stor tavla med all försäljning på Beatles, alla guldskivor och platina. Vi räknade ut det 99 med fysiska lagerkort från 60-talet när det var inleverans och allting. Så jag har det ganska exakt. Och det här är ju i särklass det med minst sålda albumet med Beatles. Och det har ju kommit flera plattor som sen dess då ligger högt upp, typ One och Beatles Anthology och Röda Blå. Alla de här har ju sålt mer än det här. Mm.
Men som du antydde här, det finns ju en låt då som jag upptäcker nu i modern tid som jag tycker är otroligt
fantastiskt bra.
Skulle kunna ha varit skriven av bröderna Gallagher. Ja, den känns så modern.
De önskar att de hade skrivit den.
Ja, jag tror det. Ja. Ja, den känns ju modern, alltså.
Spela den.
Bulldog, som bara finns på Yellow Submarine-albumet. Har ni hört hur den kom till?
Var det här stereoversionen? För jag upplevde att monon är lite tuffare, bitigare med bitigare gitarrer.
Ja, det var stereo.
Ja. Ibland tycker jag att det kanske är lite sämre med stereo, men det vet jag inte. Men...
ja, när jag hörde den här igen nu och bara lyssnade på plattan, och så tänkte jag bara väldigt mycket Lady Madonna-känsla i den här. Mm. Och sen har jag läst mig till, och du har säkert fakta där, om att det har att göra med någon videoinspelning av Lady Madonna som på något sätt blev det här.
Så var det. För det var väl ganska tråkigt att sitta och låtsas spela till en låt och göra musikvideo till Lady Madonna.
Ja.
Så de sitter och leker med pianot där, så kommer den här låten fram. Och jag tror att John hade titeln Hey Bulldog, och sen började de liksom improvisera. Ska vi lyssna på Lady Madonna bara, så vi
hör
pianot här. Det finns ju likheter.
Mycket. Både biten och basgången.
Och trumman.
Ja.
Fantastiskt låt.
Jag vet inte, vi ska inte nörda för mycket igen, men återigen Ringo och produktionen. Man har ju sett bilder på hur Ringo sitter. Jag vet inte om det är han själv eller om det är George. För jag tror även att när Phil Spector-plattan, han lägger en tunn frotté-handduk över tomtommen här. Alltså golvtommen, det som folk säger felaktigt puka, det heter tomtom. Fick jag sagt det. Så han har det här bitet, du hör att det är ett sånt dämpat, att han har en tunn handduk ligger på skinnet där. Plus att refrängen här, när han lägger på en extra virvel som är riktigt fet alltså, där, som också ger en skjuts. Och det är fråga om det här med mono och stereo, om den, för nu hör jag den jättebra i dina lurar. Jag tror jag ska sno med de här lurarna. För det var väldigt bra, jag hörde hans virvel på refrängen, You Can Talk To Me här. Alltså, där är han riktigt fin. Alltså, Ringo är en favorit. Alltså, det är ju så.
Jeff Lynne och David Grohl har gjort en cover på den här live. Det finns inte på skiva, men det är en inspelning, det är en hyllning till Paul McCartney. Sen gjorde Sinners en cover på den. Ska du lyssna på den?
Det är garagerock här.
Ja, visst.
Precis.
Ja, The Sinners, bra. Hey Bulldog. Ja, bra version.
Ja, ja, enkelt, bra sån där pang på rödbetan, verkligen.
Vad är bästa Beatles-cabern?
Oj.
Det måste vara Cocker, va? Är det inte det?
Det kan det vara. Jag vet inte, som du väl förtjust i när vi spelade den senaste. Det var Dear Prudence med
Susan and the Banshees. Ja, där var den. Tack Sven. Jag har för mycket gärna.
Du var på väg att pussa mig, sa du?
Ja, det var jag. Du kan få en puss nu, men jag sitter fast här nu med mina lurar som jag ska skälla med mig. Ja, ja. För det var så bra virvelkack.
Vi går vidare på Yellow Submarine och lyssnar på en låt som heter It's All Too Much.
Åh! We'll be right back.
skriven av George Harrison, inspelad sommar 1967.
Alltså, jag bara Summer of Love.
Jag bara nynna lite. We were talking about the space. Eller hur? Alltså det, man hör att det är George, eller hur? Var det så att han hade tagit en dålig syratripp och så skrev han den här?
Det sägs. Och han kanske hade lyssnat på den här låten innan också. Det är så som påstår. Det finns likheter.
Just det, Mercy. Vad heter de? Mercy's.
Mercy's, ja.
Fantastisk låt. En av Bowies favoriter.
Ja, kanske lite inspirerat.
Jag läste någonstans, jag vet inte riktigt var, men att engelsk psykedelia var aldrig lika, ska vi säga, fräck och revolutionär som det var i USA. Kan det stämma det där?
Ja, läste alltså också.
Att, ja, någonstans stod det, om det var i någon biografi, att engelsmännen var alldeles för, som England alltid var när man, ni vet,
städade, förstädade.
Man är ju lite speciell i England med egen mynt och egen, att man, vi håller oss för oss själva, liksom, vi bryr oss inte så mycket om allt det andra.
Det ligger en del i det faktiskt.
Bara att de försökte låtsas vara lite psykedeliska. Vad tror ni? Var
jag säger ju bara Pink Floyd. Eller?
Ja, men du är inte mer Kaleid. På soundet. Jag,
ja,
tänker kanske
Kaleidoscope, alla sådana här.
Men du tänker på livsstilen?
Ja, lite att de köpte aldrig riktigt det här. Vi är oss själva lite så här.
Det är ju det här John Lennon att man kommenterar någon låt.
Gör han det?
Ja, när han menar på att man är liksom helghippie.
Ja.
Men vad sjutton, jag har pratat om det när Beatlesmodden här.
Att man klär ut sig lite.
På helgen är du hippie och så på dagarna, vardagarna, då har du kostymer liksom, och jobbat på banken. Ja.
För jag minns, jag gick och köpte de här skivorna med Jefferson Airplane från 67 och allt. Det är ju lite annan typ av psykedelia, eller hur? Inget ont om det här. Det är ju massor kul som händer i det, men jag, ja.
Nej, men det är ju till och med som vi har haft med våra quizar också, Steppenwolf till och med, som är ett sånt stoner rockband, går loss och ja, tuggar väl lite svamp och så gör de någon låt, va? Ja, jag vet, men
jo, apropå det vi pratade om, John Lennon skriver låten Day Tripper, och den handlar just om det här att vara lite helghippie.
Ja, just det.
Fantastisk låt.
Nej, men jag tänker också på både Monterey och Woodstock hade väl varit när
67.
Det här gjordes, va?
Just det.
Och 67, ja, just det. Jag vet att många undrar varför blev inte Beatles tillfrågade att vara med på de här, men det var de väl, men att de inte fick ihop det. De hade ju slutat lira live och sådär, va? Så att nog var det väl så att mycket av det här kom från USA och det var där det.
Men de måste väl ha suttit också i publiken när Jimi Hendrix, när Chas Handler tog över Jimi Hendrix och lira i absolut. England, och satt ju Brian Jones. Ja. Man såg ju Stonesarna, men Beatles måste ju ha varit där också och kollat in.
Ja, det var det. Var det två dagar efter Sgt. Pepper släppte som Jimi Hendrix gör en cover på den live i London.
Just det.
Och där sitter Paul McCartney i publiken och njuter säkert.
Men du minns inte heller orsaken att de inte var med i Monterey?
Det låter
Monterey
som du säger, när man läser deras anthology, varenda dag är fullspäckad med inspelningar och turnéer, så att de hade säkert inte tid.
Nej, och de hade bestämt sig för att vi lirar inte live längre. Så att, ja.
Det var
men det
så.
Är deras egen version, för att återgå till det här, av psykedelia förstås.
Det ja, det är det ju, verkligen.
Ja.
Och Tomorrow Never Knows.
Oh.
Men återigen, den här plattan är ju egentligen ingen riktig Beatles-platta, för det är låtar som har lagts åt sidan. Det är ju inte specialskrivna låtar för filmen, vilket är lite synd kan man tycka, eftersom filmen blev så bra.
Ja, å andra sidan är ju soundtracket av George Martin. Och...
ja,
men alltså, återigen, när vi sitter och lyssnar, det är ju, alltså, jag tycker det är bra. Ja, det är en hög lägstanivå som vi pratade om innan, också. Eller hur? Va? Och Hey Bulldog och den sekvensen i filmen är ju fantastisk med den här blåa fyrhövdade hunden och så. Det är otroligt bra. Och även, de kastar ju in Lucy in the Sky with Diamonds. Är ju, det fanns ju något som hette rockvideo på den tiden, men det är ju som en, alltså, plocka ut den sekvensen, vilken video det är. Alltså.
Sista låten på första sidan, det är i alla fall en klassiker får man säga. På slutet också med. All You Need Is Love. Ja. Som togs fram för ett tv-program. Ja, en internationell...
det var sån här, jag minns, jag satt och såg tv-programmet. Nej, men det var ju en festlig grej. Men nu när man har läst på efteråt så var det ju inte live alltihop de gjorde. Han hade, George Martin var nog livrädd för att det här skulle gå till skogen. Så han hade ju gjort någon backing track tydligen. Så de la grejerna ovanpå den under sändningen.
Så var det, de höll på flera dagar och gjorde någon grundarbete med det här.
Men jag undrar där, och det var så att man kunde sitta, för det säger min syrra som är Samina, hon som du, att man på svensk tv kunde se det här live på
absolut.
SVT då. Alltså.
Om det var live vet jag inte, men jag såg det. Så jag kommer inte ihåg det nu.
Jag tror att det var live. Det var hela poängen att det var någon sorts satellitsändning som inte hade skett tidigare, därför jag länder var inblandade. Ja. Men alltså, jag läste Jeff Emerick som var Beatles
tekniker.
Hans memoarer, och alltså hur den här låten kom till, det är helt sjukt. Brian Epstein ringer in till studion och berättar att de håller på att jobba med någon annan låt och att de har fått möjlighet att vara med i det här programmet. Mm. Eller man till och med kom in i studion och berättar det här. Och de är lite svala bitvis inför den här informationen, och han undrar varför. Ja, men det här är ju, du kan inte liksom gå och lova bort oss på grejer utan att fråga oss först. De var lite förnärmade över att han inte ställt frågan utan bara tagit för givet. Och så ska ni skriva en låt också. Ja, okej, sa de. Så fortsatte de med sitt arbete. Så gick det några veckor och sen så kommer John Lennon på, hur var det? Skulle inte vi skriva en låt till det här T-programmet? Och då säger någon, ja men 17, det är om 2 veckor. Mm. Jag har det bäst sett igång då. Så att det var så här, verkligen sladdar in på att de får ihop det alltså.
Och det får man att tänka på. Jag har haft glädjen att sitta med Paul McCartney i många middagar och före och efter konserter. Och en gång sa jag så här, jag tror jag hade just haft Robert Broberg ute då, vi jobbade ihop. Och då gjorde han en turné, Robert, där han kallade den för Oops, inga hits. Eller någonting, det stod tydligt i annonsen att det var inga hits. Och då kände jag Paul så pass väl så jag sa, det vore ju drömmen att någon gång få se dig göra en turné utan alla hits. Han sa, jag fattar vad du menar. Men det skulle aldrig fansen acceptera, sa han. De vill ha All You Need Is Love och ja, du vet, Hey Jude och allt det
här. Hello, goodbye.
Men visst hade det varit spännande naturligtvis att se honom göra albumfavoriter och
egna cover på låtar som har betytt mycket för honom.
Dels det, men även udda Beatles låtar, udda McCartney-låtar, alltså, som inte, man vet ju nästan vad man får idag när man går och ser det.
Men det är ju det folk vill ha, eller hur? Va?
Ja.
Och när man vänder på den här plattan, då kommer en sida med bara instrumentalmusik. Och det är George Martin som har skrivit de här låtarna. Så John säger senare då att det var bara rubbish.
Jag läste det. Rubbish, men ja, Pepperland är fin.
Ja. Det spelas in då på Abbey Road Studio den 22 och 23 oktober 1968. Det är en melodi i alla fall som har lite melodi. Jag tänkte få lyssna på den första låten, Pepperland.
Ja.
En stor orkester, 41 personer.
Mm. Mm. Och visst gjorde han den här inspelningen två gånger. Först till filmen
så?
Mm. I en studio och sen ett år senare till plattan. Så var det, tror jag.
Mm.
Och den här låten har ju blivit så pass bra så den har döpt ett helt svenskt popband till Pepperland.
Mm.
Det är ju gamla Lenny Payne som idag heter Pepperland. Och de fick George Martin se live och blev så imponerad av dem i Liverpool när filmen hade remasterats 99 tror jag det var. Och det var kul. Mm. Och han tyckte de var så himla bra. De hade utökat med sitarer och framträdde innan filmen visades.
Mm. Jag tänker, du har ju träffat Paul McCartney vid några tillfällen. Vi brukar spekulera i att han är väldigt lättsam och trevlig att ha att göra med.
Oerhört lättsam och kul. Och framförallt när man kom in på arenorna. Inte nog med att han gjorde konserter som var 2-3 timmar långa. Han hade soundcheck som var 1,5 timme långa där han aldrig lirade låtarna som sen var på kvällen. Så det var väldigt generöst. Men sen var han ju också busig. Väldigt mycket kul bus har jag varit med om. Första gången jag hämtade honom 89 när vi hade Flowers in the Dirt-turnén så hade jag ordnat att Thomas Bolme och hans syster Agneta skulle intervjua honom. Och då hade vi förberett oss väl och då sa jag till Paul när jag åkte med i bilen från Arlanda att nu ska du intervjuas av en kille som var konferensier på Beatlesgalan nere i Göteborg 1963. Och då var han Sveriges snyggaste kar. Så jag var nyligen omvald till det, eller röstad till det. Thomas Bolme. Och han har berättat för mig att ni satt och lirade poker mellan konserterna. Och sådär. Och det var som jag, ja. Och när vi kommer fram till den här intervjun, vi hade presskonferens först och sen skulle han göra, då står ju Thomas Bolme där och ska hälsa på Paul efter 30 år. Och han har ju kanske växt lite på bredden och håret har kanske ramlat av lite grann. Men Paul han kliver in och säger, Tom Oldboy, vad kul att se dig igen. Och det var, kommer du ihåg när vi satt och lirade poker där nere och hade så roligt. Thomas, han var så, oh yes, yes, yes. Och sen efter intervjun så minns jag att Thomas sa, det är inte otroligt vad bra minne han har på med kartan. Så att jag, någon gång tror jag att jag talade om det för Thomas. Det var ju en skojig grej.
Ja,
en annan rolig grej jag minns är ju när vi sitter ju nu i lokalerna där vinyl ligger. Och jag kommer ju så väl ihåg när Tommy Blom som jobbade det här då, han frågade en gång, kan du inte ordna en intervju med Paul? Och jag fick ju göra så gott jag kunde och välja låt. Så jag kanske får ihop en telefonintervju åt det. Vi kan ta det på väg från hotellet till Globen eller något sånt där, sa jag. Okej, sa Paul. Och då rådde de upp det här och vi fick en kort telefonare. Och det var ju roligt. Jag minns att jag sa till Paul innan att det här är en kille från Tage som ska intervjua dig. Mm. Oh, I remember Tage, sa han då. Det kom han ihåg för att han hade väl sett någon platta. Det var ju samma label, Parlophone.
Ja.
Ja, så att de hade en trevlig dialog. Men jag frågade sen Tommy, hur gick det? Ja, Paul hade då hade Tommy sagt så här att jag är så imponerad av att du sjunger i samma tonart än idag. Hur kan du komma upp i det där? Ja, det är hårt jobb, sa Paul. How about you, Tommy? Do you still sing in the same? Och Tommy, han var ju ganska, som ni vet, kraxig då. Så han sa, I'm struggling, eller någonting hade han sagt. Jag klarar väl inte riktigt av det. En annan rolig grej med Tommy som jag kan avsluta med, det är ju att när jag var uppe en gång med en prao-elev här, vilket har lite med barn att göra, det är ganska roligt, så minns jag att vi satt och lyssnade inne på Tommy, han sände i vinyl och prao-eleven satt och skruvade på sig och såg allt mer upphetsad ut. Hon var väl 10 år ungefär. Och jag tänkte, hon kan ju inte liksom komma ihåg Tage, så hon frågade väl vem han var. Men... Och så viskade hon till mig så här, du, är det han som är Krabban? Vad säger du? Så jag, Krabban, vilken krabba? Jo, då förklarade hon väl att det var en tv-grej som hette Svampbob Fyrkant. Och så när det var en paus i studion så frågade jag Tommy, du, min prao här, frågade om det är du som är Krabban. Då böjde han sig fram och sa, ja, det är jag som är Krabban. Och då hoppade hon upp och blev jätteglad. Vilket väl visar också det här med barn, att det är väldigt kul. Jag tror att Ringo sa att de gick och ropade efter honom i flera år efter Yellow Submarine. Varför tryckte du på knappen? Ungarna. Det är också ganska roligt. Va?
Det är väldigt kul. Ja, just det, men ja. Vad du än gör, tryck inte på knappen.
Nej.
Naturligtvis.
Ja, det är några roliga grejer va, som brukar, kanske kan vara kul om det får plats.
Jag brukar fråga ibland gästerna så här, om du nu skulle få gå ut och dricka öl med någon av bitlarna, vem skulle du välja? Och du har ju gjort det.
Jag har gjort det både med Quarrymen. Det är väl nästan den roligaste middag jag haft. Att då förstår jag lite grann var John kom ifrån. Och jag fick ju äta middag med Quarrymen i Göteborg på en Beatlesfestival. Det var 3 av originalmedlemmarna och det var sånt kött, Ronny.
Värre än vad jag.
Ja, du skulle, alltså, och då förstår man lite att man var tvungen att vara rolig och ha humor för att överhuvudtaget hävda sig, för att annars...
Och snabb.
Ja, snabb som fasan, alltså. Så att det var väldigt kul.
Och i John Lennons ursprungliga band.
Ja, precis.
Det som sen blev Beatles då.
Så det var ju väldigt kul att känna den...
kulturen.
Den eller kulturen och den pulsen. När jag fattar mer var John kom ifrån, så att säga. Vad roligt.
Hörrni, jag tänkte inte lyssna på så mycket fler låtar, för sen är det ju mer soundtrack eller som man kallar sig för.
Ja, det finns ju, men det är väl lite roligt. Något av de där spåren är väl lite snott också från George Harrison där.
Minns du vad den heter?
Ja, det är någon av de här, någon som heter Time någonting, va? Eller har jag fel?
Ja, han har ju liksom Beatles-influenser i låtarna, men även från Buff. Och han, ja, för, han, men du hör,
han plockar George lite från Harrisons österländska tema i någon av låtarna.
Ja.
Vet jag. Har du där... Ja, titta. You got it.
Det är bekant.
Alltså det är ju genomarbetat ändå, va? Det verkligen. Kan man ju inte säga annat. Alltså, han är ju ingen som gör något. George Martin gjorde ingenting med vänsterhanden.
Nej,
inte.
Det är ju väldigt kompetent. Ja. Marscherar de ut.
Jag har haft glädjen att få jobba mycket med George Martin och det har varit skojigt. Han har turnerat i Sverige, det vet ni kanske, med Malmö Symfonikerna. Okay. Och då körde han ju mycket av det här. Du, Ronny, fick se en av turnéerna och den var väl med Triple N... Nej, den var med Real Group.
Och det var Göran Sulcher på gitarr. Ja. Det var då vi träffades där. Ja. Just det, Stockholms
koncert. Jag tror att det var Real Group som sjöng.
Ja,
då.
Det var det också.
Och George tyckte de var så himla bra och gjorde det så bra. Så att han är ju en underbar man, eller var en underbar man, som betydde jättemycket för dem naturligtvis.
Ja, det var stort, och det var stort att träffa George Martin, det måste jag säga. Det var
alltid
verkligen
väldigt vad ska man säga, artig och ödmjuk tycker jag verkligen han var. Han lyfte inte fram sig själv så där, utan han gjorde nog så gott han kunde. Och han skrev ju mycket filmmusik, det kan man väl påpeka här.
Hörrni, det har varit jättekul att ha er här.
Ja, vad roligt att vara här.
Vi brukar sluta med att avsluta med att man får önska en låt eller komma överens om en låt. Kan ni göra det, tror ni, från Yellow Submarine?
Ja, det måste vara Hey Bulldog.
Ja, det har jag inget tvekan.
Vi kör på det.
Ja.
Stort tack.
Tack.